Medan jag gör i ordning mig själv här så vänd dig gärna till någon och säg hej, vad kul att se dig. Sitter här och känner jag varit inte hälsad på, så kom och säg det till mig efteråt så skäller jag på folk nästa vecka. Som sagt, som Malin sa, jag heter Marcus Löfvergård. Jag är ungdomspastor här i församlingen. Var jättegärna med och be här inför det som ska sägas. Herre, tack att vi får fira gudstjänst tillsammans, att vi får komma inför dig, att vi får lära känna dig mer och att vi får tillsammans som församling men också som individer och dina barn fundera på och förundras av den du är. Tack att du är en god Gud, en stor Gud, en kärleksfull Gud som älskar oss mer än vi förstår. Jag ber för det som jag ska säga nu, att det får vara ord från dig. Och är det inte det, Herre, då ber vi som vanligt att jag inte får det sagt eller att vi inte kommer ihåg det. Så det vi tar med oss härifrån idag är det du vill säga till oss. Amen. Förra veckan hade Anna Ahlström, också pastor här, en fantastisk predikan. Det kan vara det bästa jag har hört henne, tror jag. Var du inte här förra veckan så finns det på hemsidan. Lyssna på den. Fantastiskt med överskriften "Frågan vill Gud mig väl?" Och hon landar ju kanske inte helt förvånande i att ja, det vill han. Han vill oss verkligen väl. Men att ibland har vi en bild, en uppfattning, en föreställning om Gud som kan stöka till det där lite. Hon hade bilden av ett par glasögon vi har på oss, och genom dem så kan bilden ibland förskjutas lite. Och idag ska vi titta vidare lite på: om det är så att Gud vill mig väl, vilket Anna landade i förra veckan, vem är då den Gud som vill mig väl? Och hur lär jag känna honom? Det är på något sätt frågorna som vi bär med oss idag. I första Mosebok, Bibelns första bok, och i första kapitlet där så visar sig Gud flera gånger och gör det genom hela den boken. Han vägleder och tar hand om sina barn. Först Eva och Adam, och sen Noah, Abraham, Jakob och Josef och så vidare. Och i och med Josef så landar ju Israels folk i Egypten. Hamnar efter ett tag i någon form av slavförtryck där under farao, under Israels folk. Nej, under egyptierna, inte under Israels folk. Växer sig stora, blir många, och egyptierna blir lite oroliga att det här är ett starkt folk, det är ett stort folk. Det är bäst vi förtrycker dem riktigt ordentligt så att de inte kommer på några dumma idéer om att försöka ta över landet från oss ungefär. Mose, som historien som säkert många av oss kan, uppfostras i templet av farao. En dag blir han upprörd över hur en egyptisk man behandlar några av hans landsmän. Och i någon form av ilska så mördar han den egyptiska mannen och inser det här var ju fruktansvärt dumt. Flyr ut i öknen och hamnar hos sin blivande svärfar, för där ute träffar han också sin fru. Åren går, Israels folk lider vidare under förtrycket. Och vi kommer fram till andra Moseboks tredje kapitel. Vi ska få upp det här och jag läser och följer jättegärna med. Mose vallade fåren åt sin svärfar Jetro, prästen i Midjan. En gång drev han fåren till andra sidan öknen och kom till Guds berg Horeb. Där uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en buske. Han såg att busken brann av elden utan att busken brann upp. Då tänkte Mose, jag måste gå dit och se den underbara synen. Varför busken inte brinner upp. När Herren såg att han kom för att se efter ropade Gud till honom ur busken. Mose, Mose. Han svarade, här är jag. Då sa Gud, kom inte närmare. Ta av dig skorna för platsen där du står är helig mark. Och han sa, jag är din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Då dolde Mose ansiktet för han bävade för att se på Gud. Herren sa, jag har sett hur mitt folk förtryckts i Egypten och jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag känner deras lidande, därför har jag kommit ner för att rädda dem från egyptierna och föra dem ut ur det landet upp till ett gott och rymligt land. Ett land som flödar av mjölk och honung. En plats där det bor kananier, hetiter, amorer, periser, hiver och jebusiter. Nu har ropet från Israels barn kommit upp till mig och jag har sett hur egyptierna förtrycker dem. Så gå nu, jag ska sända dig till farao och du ska föra mitt folk, Israels barn, ut ur Egypten. Men Mose sa till Gud, vem är jag? Att jag skulle gå till farao och föra Israels barn ut ur Egypten. Han svarade, jag ska vara med dig och här är ditt tecken på att det är jag som har sänt dig. När du har fört folket ut ur Egypten ska ni hålla gudstjänst på detta berg. Då sa Mose till Gud, om jag kommer till Israels barn och säger till dem, era fäders Gud har sänt mig till er. Och de frågar mig, vad är hans namn? Vad ska jag då svara dem? Gud sa till Mose, jag är den jag är. Och han fortsatte, så ska du säga till Israels barn, jag är, har sänt mig till er. Och Gud sa sedan till Mose, så ska du säga till Israels barn, Herren, era fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud har sänt mig till er. Det ska vara mitt namn för evigt och så ska man kalla mig från släkte till släkte. Gå nu och samla de äldste i Israel och säg till dem, Herren, era fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud har uppenbarat sig för mig och sagt, jag har sett till er och vet vad de har gjort mot er i Egypten. Därför säger jag ska föra er ut ur lidandet i Egypten och upp till kananéernas, hetiternas, amoriernas, perisiernas, hiviernas och jebusiternas land. Ett land som flödar av mjölk och honung. Amen. En fantastisk berättelse. Med så mycket saker. Men det som slår mig lite i början är tanken på vad har Mose för bild av Gud? Om vi tänker på det Anna berättade förra veckan. Jag tror att det spelar ganska stor roll i hans reaktion här. Han vågar inte se Gud, han vågar inte närma sig Gud. Det är inte så att han nödvändigtvis reagerar fel. Men han har en uppfattning av Gud som stor och helig. Och han vet inte hur han ska riktigt förhålla sig till det. Jag hade nog inte heller vetat det om jag mötte Gud i en brinnande buske. Men Gud bryr sig inte så mycket om Mose reaktion. Han går mer rakt på sak och säger i princip, jag är en god Gud. Jag sträcker mig ner för jag har hört mitt folks klagan. Jag ska rädda mitt folk och du, Mose, du ska leda dem. Mose tänker att han inte klarar det och det har han ju på ett sätt rätt i. Det kan han ju faktiskt inte. För Guds svar är inte, jo Mose, det klarar du. Guds svar är, jag ska vara med dig. Och fortfarande lite skeptisk ställer Mose ytterligare en fråga. Vem är du? Jag är den jag är. Gå nu och kalla samman Israels äldste och tala om för dem att Herren, deras fäders Gud, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud har uppenbarat sig för dig. Det är två saker i det här svaret, tänker jag. Det ena är att Gud är ganska tydlig med att i sig själv är han helt tillräcklig. Jag är. Han behöver inte massa andra beskrivningar och epitet, utan primärt är han Gud. Där i ligger det största. Alla försök som man skulle kunna göra att på ett mänskligt språk beskriva sig själv skulle inte riktigt göra honom rättvisa. Och det andra är att han är densamme som har varit i historien. Han är oföränderlig. Han är alla de här förfädernas Gud. Och om det är så att han är oföränderlig från världens skapelse till han träffar Mose, vilket jag tror att han är, vi ska kolla lite närmare på det alldeles strax också, då borde han ju rent logiskt sett vara oföränderlig även vidare. Om han har varit som han är från punkt A till punkt B, då borde han även vara det till punkt C. Och det borde alltså vara så. Om Gud är den han är och han är oföränderlig, då är han samma i skapelsen. Han är samma när han möter Mose. Han är samma vidare i den bibliska historien. Han är samma när han dör på korset som Kristus. Han är samma idag och han är samma hela vägen in i framtiden. Och det är något väldigt tryggt i det. Och vi ska kolla lite på några sätt i den bibliska historien här. Sätt att beskriva Gud. Vi ska väldigt kort studsa till. Jag tror vi ska få upp en lista här. Han är helig. Han är allsmäktig. Han kan göra allt som på något sätt överensstämmer med sin natur. Allt som är gott och logiskt. Han är allstädes närvarande, detta fina kyrkouttryck. Han är överallt samtidigt. Han är allvetande. Han är evig, han är utan början, utan slut, utan födelse, utan död. Han är oberoende, han är obegränsad, han är oföränderlig, han är outgrundlig. Han är alltså större än vår förmåga att förstå. Att om människan är skapad av Gud och hennes intellektuella förmåga på något sätt, vi har fått den av honom, så är han ju större än den. Och sen är det då bibelreferensen, jag har det här på någon lapp sen om någon skulle vilja ha den. Han har också, här ser vi nästa lista, en rad egenskaper som vi människor också kan ha. Men i dessa som är här så är Gud till skillnad från oss faktiskt fullkomlig i dem. Vi kan också vara goda, men vi kan ju aldrig vara rakt igenom goda. Men Gud är god och han är kärleksfull. Han är nådefull, han är barmhärtig, han är rättfärdig, han är trofast, han är sann. Han är ljus och han är sträng. Jag vet inte om ljus riktigt går som en mänsklig egenskap också. Men allt det här är Gud. Allt det här innefattas i när Gud till Mose säger: jag är den jag är. Och återigen, om vi hoppar tillbaka till förra veckans predikan med Anna. Ni som var här, eller ni som vill lyssna på den någon annan gång, för den var bra. Så berättade Anna att hon hade träffat en pastor. Jag var faktiskt med vid det här samtalet, så jag kan säga att allting stämmer. Som hade den här bilden på Jesus på kontoret där han, i kyrkan där han jobbade. Och han sa till sin kollega efter ganska lång tid att kan vi inte ta ner den där trötta bilden? Det är så jobbigt att sitta här på kontoret varje dag, jobba och så sitter Jesus där och blänger. Kan vi inte ta ner den? Och kollegan sa, va? Det är ju fantastiskt att sitta här på kontoret och jobba och se hur Gud, Jesus, med sina kärleksfulla ögon tittar ner och bara ser på mig. Den bilden kan vi ju inte ta ner. Hur deras två olika, om vi kallar det gudsbilder, de glasögon de hade med sig färgade hur de såg på samma tavla. Det kan vara så, om vi får upp den sista lilla listan där igen, att den första kollegan där så säkert alla de här sakerna, men det kanske var så att den rättfärdiga och den stränga guden kanske var det som lös igenom mest. Han satt där och visste ju någonstans, jag är ju inte perfekt, och det vet han om, och det kröp lite. Medan kollegan där kanske hade en större betoning på det goda, det kärleksfulla, det nådefulla. Han tänkte, jag har inte gjort allt rätt i mitt liv, men det är så gott att Jesus ser mig med de kärleksfulla ögonen ändå. Och de hade med sig de här olika bilderna in. En sak som jag tycker är spännande, framförallt med den första listan som vi ska stanna till lite på, är evig. Utan början, utan slut, utan födelse, utan död. Och det är med två hänvisningar här till två psalmer. Den första är psalm 90, och vi ska läsa de första verserna där. Jag tror vi får upp psalmen här. En bön av gudsmannen Mose. Herre, du har varit vår tillflykt från släkte till släkte. Innan bergen blev till och du skapade jorden och världen, från evighet till evighet är du Gud. Du låter människan vända åter till stoff. Du säger, vänd om, ni människors barn. Tusen år är i dina ögon som dagen som igår försvann, som en av nattens timmar. Och sen har vi också psalm 102 lite senare. Om det inte är så att jag glömde att skicka den, det händer ibland. Nej, där har jag. För länge sedan la du jordens grund. Himlarna är dina händers verk. De ska gå under, men du ska bestå. De ska alla nötas ut som kläder, du ska byta ut. Du ska byta ut dem som en mantel och de försvinner. Men du är densamme och dina år har inget slut. Dina tjänares barn ska bo i trygghet och deras ättlingar bestå inför dig. Två sånger kring väldigt mycket av Guds evighet, hur hans år är utan slut. Och den evigheten tillsammans med den oföränderligheten vi pratade om förut blir ju tillsammans en fantastisk trygghet. Precis som ett barn som kommer hem och inte behöver tassa runt orolig för föräldrars reaktion på allt från ett dåligt betyg till kanske bara att föräldern har en dålig dag. Det tassandet kring att jag inte vet hur mamma eller pappa kommer reagera skapar en otrygghet. Medan en trygghet i att jag faktiskt vet mitt värde i mina föräldrars ögon är inte i mina prestationer utan i vem jag är, att jag är deras älskade barn. Det skapar ju en trygghet. Och vi kan vila i den, att Gud är den oföränderliga, den icke-lynniga tryggheten. Precis som Jakob skriver i sitt brev. Mycket, mycket bibelord här i början. Kapitel 1 skriver han så här. Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan. Det kommer ner från ljusens far som inte förändras eller växlar mellan ljus och mörker. Det kommer ner från den Gud som inte växlar, som är evigt god, evigt trygg. Så jag har gått i några veckor nu och funderat på en sak. Man skulle kunna formulera det så här när jag skrev ner det. Jag tror att Gud är evig och oföränderlig. Att han vill mig väl och är god och är den enda sanna guden. Och jag har också någon form av insikt i att min uppfattning av Gud, den är nog inte 100% korrekt. Men hur i hela världen ska jag göra för att min bild ska få bli mer korrekt? Den Gud som jag tror är god, som jag tror är evig och oföränderlig, som vill mig väl. Hur ska jag göra för att uppfatta honom ännu mer som den han är? Och där har jag landat i två saker primärt. Det ena är ju såklart det svaret som vi alla som har gått i söndagsskolan vet alltid är rätt svar. Jesus, tack. Anders har gått söndagsskolan, det är bra. Det är tryggt att ha honom med i konfan. Det ena är såklart Jesus. Och det är primärt egentligen utifrån första kapitlet i Johannes evangeliet. Vi ska få upp det här. Av hans fullhet har vi alla fått nåd och åter nåd. Lagen gavs genom Mose. Nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud, den enfödde, som själv är Gud och i faderns famn har gjort honom känd. Den enfödde, alltså Jesus själv, han har uppenbarat fadern, tror jag det står i Bibel 2000. Genom att se på Jesus så kan vi få en ökad förståelse kring vem är Gud. Vem är den treenige Gud i sin helhet? Men Jesus uppenbarar honom. Och han pekar själv flera gånger, Jesus, tillbaka på det här Guds namnet som Gud själv använder i Mose. Det här jag är. Framförallt i Johannes evangeliet. Vi har Johannes evangeliets 8:e kapitel, säger han så här. När ni har upphöjt människosonen, då ska ni förstå att jag är. Och att jag inte gör något av mig själv, utan talar så som fadern lärt mig. Då ska ni förstå att jag är. Jag gör precis spelningen tillbaka på det Mose säger. Och lite senare i kapitel 13 så säger han så här. Jag säger det till er nu innan det sker. För att ni när det skett ska tro att jag är. Jag säger er sanningen, den som tar emot någon som jag sänder, tar emot mig. Och den som tar emot mig, tar emot honom som har sänt mig. En gång till gör han kopplingen, han och fadern är ett. Och gör en gång till kopplingen, jag är. Och ett jättehäftigt ställe tycker jag sen i kapitel 18, jag tror det var Anna eller Bengt, det var när vi satt och fikade i kollegiet i alla fall, som sa, men det här är ju en superhäftig. Jesus, det här alltså precis när han ska fängslas i trädgården här sista kvällen där. Jesus som visste om allt som skulle hända honom, gick ut och frågade om det, alltså vakterna som kommer för att tillfångata honom. Vem söker ni? De svarade, Jesus från Nazaret. Han sa till dem, jag är. Även Judas, han som förrådde honom, stod bland dem när Jesus sa till dem, jag är. När Jesus sa till dem, jag är, ryggade de tillbaka och föll till marken. Det är ingen större förklaring kring det här. Men när Jesus själv säger, jag är, så finns det någon form av kraft i det. De faller till marken på något sätt inför yttrandet av att Jesus säger, jag är. Den Gud som han hävdar sig vara, som vi tror att han är. Får vi lära känna Jesus så får vi förstå ännu mer av den treeniga guden. Och det är någonting fantastiskt. Däremot ska vi aldrig såklart gömma oss bakom det och tänka, jag behöver inte fundera så mycket på varken fadern eller anden. Det är såklart inte samma sak. Men genom att se på Jesus så får vi se uppenbarelsen av en Gud. Det är det ena. Vem är den här guden som jag får lära känna? Jo, men det är Jesus. Och det andra som är, hur kan jag förstå, hur kan jag lära känna Gud ännu mer? Den här fick jag året innan ni föddes, när jag konfirmerades. Det är min gamla konfirmationsbibel. Och det får ju såklart bli det andra svaret. Hur kan vi lära känna Gud? Hur kan vi förstå mer av vem Gud är? Det är nog inte svårare än vad Bibeln är. Men jag har några tankar, jag har några så här framåt slutet funderingar på just Bibeln. Det är något spännande och något märkligt när vi tänker på Bibeln. Jag tänker att det är få saker som kristna är så överens om är viktigt som Bibeln. Vi kan ha jättemycket olika tankar och åsikter i olika frågor, olika teologiska formuleringar och diskussioner. Men jag tänker att kyrkan stort internationellt genom historien tänker Bibeln, den är ändå viktig. Men ändå verkar det som de allra flesta av oss har någon form av märkligt avigt förhållande till Bibeln. Jag märker det hos mig själv och jag märker det hos väldigt många jag pratar med. Och kanske framför allt neråt i åldrarna. Och jag tror att vi, kanske inte uttalat, men för oss själva i varje fall, bygger upp några märkliga, orimliga murar på något sätt. Att när jag nu ska öppna den här Bibeln, då ska jag förstå allt direkt. Och jag måste väl läsa igenom och lära mig allt det här så att jag kan ha svar på alla frågor. Det är väl därför jag läser Bibeln. Så att när jag får den här jobbiga frågan från den där jobbiga kollegan om den där jobbiga teologiska tanken jag inte ens bryr mig om, då ska jag kunna svara på det i varje fall, för annars får jag stå där och skämmas. Eller något sånt. Och de här passagerna som jag läser och sen tycker jag att det är så tråkigt. Jag måste ju göra något fel, för det kan man väl inte få tycka. Och så vidare och så vidare. Och sen vart det ju att jag tar väl den imorgon. För imorgon är ju det där fantastiska dagen när allting händer. Hur många har gett nyårslöften? Vi behöver inte gå in på det. Men ska jag vara krass? Ska jag vara ärlig och säga precis som jag tror? Och är det någonstans som ska göra det, så är det väl från predikstolen. Så tror jag inte att vi har något alternativ. Jag tror att vi behöver hitta ett sätt där vi kan få läsa Bibeln. För jag tror också att vi kallar det Guds ord av en bra anledning, för jag tror att det är Guds ord. Jag har en god vän som blev kristen i sena tonåren. Så där kanske snarare, 19-20 någonstans där kring. Kom inte från en familj som trodde på Gud. Och när hon var så där 20-21 ungefär, så bestämde hon sig för att hon, jag ska väl gå en bibelskola. Det vill jag göra. Hon kom hem och berättade det för sin familj, för sin mamma och sin pappa. Och vad tror ni var hennes föräldrar som inte trodde på Gud? Var de positiva till det? Vad tror ni hennes mamma sa? Hon sa ungefär så här. Jag var inte där så jag kan inte citera det, men ungefär. Ja, men om du nu ska vara kristen, då får du väl se till att ta reda på vad du tror på. Det är klart du ska åka. Jag tycker det är ett lysande svar. Nu verkar det på dig här som att du vill tro på den här guden. Du går i den här kyrkan och du kallar dig kristen. Det är klart du ska ta dig iväg och ta reda på vad du faktiskt tror på. För henne, mamman som inte själv hade en tro, då var det en självklarhet. Och det här tror jag på något sätt spräcker den sista kanske märkliga föreställningen som vi kan ha om Bibeln. Att vi läser den för Guds skull. Det gör vi faktiskt inte. Eller vi borde i alla fall inte göra det. Jag tror att vi behöver läsa Bibeln, inte för att Gud ska se mig och tänka, bra jobbat Macke. Nu kan du få göra något annat. Jag läser ju faktiskt Bibeln för jag tror att det är Guds primära sätt att visa sig. Att berätta för oss, här är jag, som här är jag. Lär känna mig. För att vi ska få se honom klarare, att vi ska få lära känna honom bättre, se honom djupare och få fascineras och inspireras och inse, han är ju fantastisk. Att vi ska kunna få läsa och inse att vår bild av att han står där och blänger på den här tavlan, det är ju inte sant. Vi ska få läsa den och inse, åh, vad mycket kärlek som finns i de där ögonen. Och när jag då läser och tänker, åh, vad dåligt det är att jag inte tycker det här är roliga. Eller vad synd att jag somnade när jag läste igår. Nu får jag göra om alltihopa. Och då sitter Gud och tänker att nu är han väl arg. Och sen så får jag väl läsa det här bara för gottgöra att jag råkar somna igår. Ju mer vi läser så tror jag vi inser att, nej, vänta, det är ju inte så han presenterar sig själv. Och vi får lära känna honom. Och den här gamla, kanske trötta bilden som många av oss har hört 1000 gånger om, att det är Guds jättetjocka kärleksbrev, är ju en ganska bra bild. Och man får sjunga av glädje, så är det fantastiskt. Här tror jag dock bara det sista på något sätt, att vi inte ska spänna bågen för hårt. Jag tror att det är precis som vilken träning som helst. Precis som när jag för några år sedan insåg att om jag någon gång ska bli någorlunda bra på volleyboll, då måste jag nog börja gymma. Och jag tänkte, vad bra, nu ska jag gå 3 gånger i veckan och så ska jag se till att gymma. Och det gjorde jag jättebra i 3-4 veckor kanske. Och sen tog jag lite gympaus på 2-3 år. För jag var inte där. Jag spände bågen alldeles för hårt. Jag tänkte, det här är någonting jag vill göra. Det här är någonting som är bra för mig. Det här kommer också leda till att jag kommer bli en bättre spelare. Alla de sakerna var sant. Men jag var inte där. Det är klart att det vore bra för mig om jag lyckades läsa igenom hela Bibeln, alla 66 böckerna varje dag. Men jag är inte riktigt där. Bengt, han är där, men nej. Vi får hitta någonstans i, det här gör mig lite hungrig. Det här gör mig lite sugen på att lära mig mer. Det verkar som när jag läser att vara spännande. Och kanske bättre ibland att sluta lite för tidigt. Och sen gå där på dagen och tänka, vad händer med David och Jonathan alldeles strax här? Precis när de läser en riktigt bra skönlitterär. Det kanske är det bästa att läsa ett halvt kapitel om dagen. Det kanske är för långt. Jag kanske ska läsa ett stycke om dagen. En av mina kollegor i Beach Church går på andlig vägledning hos Magnus Malm. Och han fick skäll av Magnus. Och Magnus sa då till min kollega där att, men du kan ju det här. Du har ju läst det här mycket. Hur ofta funderar du på vad som står? Och han sa att det sved lite. Så då fick han i läxa på något sätt att läs en mening den här veckan. Läs den många gånger. Läs den varje dag. Läs en mening. Och kolla sen hur den där meningen får växa. Betyder den samma sak för dig? Säger den samma sak på lördagen som den gjorde på måndagen? Och det gjorde den inte. Den hade fått växa. Jag tror att de flesta av oss mår bra av att läsa mer än en mening. För att det tar tid att få en uppfattning av hela Guds frälsningshistoria. Men jag tror att det är här i Bibeln, i Guds ord, som vi får lära känna den Gud som till Mose svarade, jag är den jag är. Och vi får lära känna honom. Och det är inte för Guds skull, utan det är faktiskt för din skull. Och för min skull, som vi får lära känna honom, se honom bättre och på något sätt inse att det bästa som du och jag kan göra, det är att när vi ser den här utsträckta handen från Jesus Kristus, ta en ordentlig fundering, läsa och fundera på vem är det som sträcker ut den handen. Och ju mer vi lär känna honom, desto mer får vi inse att det bästa jag kan göra, det är att ta emot den. Låta mig dras upp i hans famn. Och få vara hos den Gud som vill mig väl. Som vi fick höra om förra veckan. Vi ber. Herre, tack att du är den du är. Att du är stor och god och helig och evig och oföränderlig och fantastisk. Men du som har skapat oss, du vet hur svårt vi har att greppa vem du är ibland. Hur mycket murar vi kan bygga upp runt oss själva och runt varandra. Och tack Herre att du sträcker dig. Att du uppenbarar dig. Genom ditt ord, att du som den du är i Jesus Kristus visar på hela dig. Tack för de gånger du kliver rakt in i vår historia. I bönesvar, i tilltal, i uppenbarelser av vem du är, men också hur du varje dag finns tillgänglig i ditt ord. Och du ser alla våra missuppfattningar eller felvridningar av vem du är. Hur vi kan se dig som den du är men ändå inte riktigt hela vägen. Herre, vi ber att du hjälper oss att justera. Att du byter ut våra glasögon till ett par korrekta. Så att vi kan få se dig ännu mer som den du är. Så fantastisk, så god, så kärleksfull. Och att när vi får ställa oss in under dig och inse att du är den som, den enda som är värd att ge vårt liv till. Och att det får växa, Herre. Tack att du inte har bråttom, men att du längtar efter oss. Och att den längtan vi har efter dig ska få växa. Vi lägger oss själva, varandra, gudstjänsten, människor vi möter i dina händer och litar på att du leder. Amen.